Välkomna tillbaka till din favoritmusikpodcast, inte en singel. Jag heter Henrik Andersson och jag sitter här som vanligt med min evige bisittare Anders Hesselbom.
Tjena, och det blir garanterat ett kortare program än förra veckan när vi lyssnade på Portishead. Här har vi 9 naggande goda låtar. Förvisso så innehåller ett spår är ett medley, men vi behandlar det som en låt.
Ja, men det får vi ju göra. Mm. Men det här är en skiva som du har valt och en skiva som jag inte före det här hade hört. Och det är lite intressant för att det är ju inte en okänd skiva på något sätt.
Nej, men det kan ha att göra med vilken falang man tillhörde. Och jag var ju, vi är ju lika gamla så får jag säga vi var, men jag var ju definitivt i rätt ålder när den här kom. Förstå en tonåring som ser We're Not Gonna Take It-videon på tv på baggen. Det går ju liksom inte att inte bli imponerad. Eller I Wanna Rock, och skivan handlar ju såklart om Stay Hungry från 1984, kan det vara det?
Stämmer alldeles utmärkt. Och jag kommer ihåg att mina kusiner hade ju lyckats spela in I Wanna Rock från tv. Ja, så vi kunde ju titta på den när vi ville. Mm. Och jag vet att min äldsta kusin liksom pekade på pappan där. Nej, I Wanna Rock är han lärare.
Ja, han är lärare.
Och så bara, det är han från den här filmen.
Ja.
Och jag glömmer alltid bort vilken film det är.
Men han får i alla fall den rollen som han gjorde i filmen, jag tror han var militär i filmen, den fick han ju upprepa ett par gånger i olika Twisted Sister-videos, för de tyckte han var rolig. Och vi ska säga vad vi gör här också. Ta det du är så bra på att förklara.
Ja, inte en singel heter podden just på grund av att vi lyssnar alltså på ett album från en grupp eller en artist där det finns ett par singlar. Gärna kända singlar. Och sen så lyssnar vi på alla låtar och så tänker vi så här, var det rätt singelval här? Mm. Var det någon låt som inte var en singel som borde ha varit en singel? Eller tvärtom. I det här fallet så tror jag att de flesta vad det gäller Twisted Sister vet direkt vilka 2 låtar man talar om. Men det finns ju en tredje singel på den här skivan. Och det förvånade mig lite, för det hade jag ingen som helst aning om.
Ja, den har de spelat på MTV också, den videon. Mm. En grej som är intressant med den här skivan, det är ju att tittar man på Twisted Sister, särskilt vid den här tiden, men överlag skulle jag nog säga, så får man en känsla av att de driver lite grann med glampudelrockerna. Att det är tänkt att det ska vara lite roligt.
Ja.
Och det är väldigt tydligt också när man tittar på videorna från den här skivan, faktiskt alla 3, att de vänder sig nästan till barn med videon, men det är i alla fall humor. Så jag skulle ju tro att de vänder sig till barn. Men lyssnar man på skivan i övrigt så blir de lite svårplacerade, därför att å ena sidan så är musiken simplistisk. Vilket kan vara bra om det är så att du vänder dig till en ung publik. Men å andra sidan så får jag en känsla av att Twisted Sister vänder sig till en vuxen publik. Det är bara det att de vill casha in på att vända sig till så många som möjligt, vara så lättillgängliga som möjligt i just singelvalen.
Mm. Och det här är väl deras tredje album?
Ja, och den här skivan följdes ju upp sen med en skiva som hette Come Out and Play, som låtskrivandet var sämre men ljudet var bättre, och titelspåret som heter då Come Out and Play var en riktigt, riktigt bra låt, men de fick väl aldrig riktigt någon flygande karriär. De lever ju på den här skivan är ju med god marginal det mest populära som Twisted Sister har gjort.
Ja, och vad gäller liksom den här stilen då som du säger, de tog ju verkligen, om man säger, den här sleaze rock-stilen som kom på den här tiden och hypade upp den liksom gånger 10.
Ja.
Med det var ju som om de hade satt, vad heter såna här, inte papillotter. Men det var väldigt mycket färgglada fransar, det var jättestort fluffigt hår, det var smink i ansiktet och alltihopa det här då. Väldigt hård stil som man pushade väldigt starkt för. Och jag tror att det som du säger, att det här, man ville göra lite narr av det samtidigt som man blev posterboys för.
Ja. Och jag tror att de är en förlängning av T-Rex, men jag tycker att T-Rex var bättre på att hantera sina instrument än vad Twisted Sister var. Och sen har jag alltid hållit Dee Snider ganska högt som låtskrivare, även om det har varit lite förvirrande om han vänder sig till en vuxen publik eller till en barnpublik. Jag har inte riktigt rätt ut den. Men sen, apropå yrkesskicklighet, så jag tror att den här skivan, man skrev så mycket material så att det kunde ha blivit en trippelskiva. Därför att mycket dåliga låtar, mycket dåliga demos spelades in och förkastades. Men det blev ju å andra sidan en formidabel kommersiell succé, det som man till slut släppte då. Stay
Absolut, ett ikoniskt skivomslag som jag tror alla såg. Och det gäller ju även Come Out and Play-omslaget som jag tyckte. Ja. Och det fanns ju förstås LP. Come Out and Play, då är det ett brunnslock på omslaget. Och den fanns väl att köpa i en special edition LP där det här var liksom utskuret som man kunde lyfta på.
Jag har ju special edition såklart.
Men vi gör så här att innan vi går in mer på Twisted Sisters musikaliska kunnande eller låtskrivande, så tar vi och lyssnar lite på låtarna. Vi börjar med första låten på A-sidan och det är ju titelspåret från skivan Stay Hungry som inte var en singel. En klockren albumöppning.
Ja, och det här är ju ett av de bästa spåren på skivan. Så därför så, jag menar, jag ger min dom redan nu. Jag hade gärna sett att det här var en singel. Men jag kan inte riktigt förstå vad det är de försöker göra. Vi går ju vidare till den mest kända låten nu på en gång. Och då är frågan, vem är målgruppen? För jag tror bland tonårsungar så är det väl klart att Stay Hungry skulle hamna i skymundan bakom We're Not Gonna Take It. Vill du säga någonting innan vi kastar igång den?
Behöver vi ens spela den liksom? Här kommer den.
Ja, men det finns ju inget att säga om den här. Det...
Men separerar man låten från videon, vad har man då egentligen? Och då har du ju en låt som egentligen är väldigt, väldigt stark. Den har ett meddelande som sitter alldeles perfekt om det du vill är att fånga tonårspubliken som vill säga fuck you till alla föräldrar, fuck you till alla lärare, fuck you till samhället. Vi vill bara rocka. Det här är ju en uppföljning på I Wanna Rock som kommer senare på skivan, men det här är ju ändå liksom, det här är slag nummer två, det här är uppercutten efter I Wanna Rock-smällen om man säger så.
Ja, min åsikt är ju att låten är ganska simplistisk, men den kanske har den, alltså det är ju hitpotential vi diskuterar här, och därför så kan det ju varit bra då att man gjorde en liten så här serietidningsinspirerad video, att man vände sig till en lite yngre publik därför att de skulle kunna uppskatta det här. Jag är vuxen ålder och även jag som tonåring tyckte jag Stay Hungry var mycket bättre låt. Men jag förstår att det var som vi sa i förra avsnittet, det här med singelval är ju en kommersiell fråga.
Ja, men så är det ju alltid. Och därför så tittar vi direkt på tredje låten på A-sidan här som inte varit en singel och den heter lite mer aggressivt Burn in Hell. Och här blir det genast jättetråkigt.
Ja, jag tycker det här är riktigt, riktigt bra. Och det, för att vara en vuxengrupp så är det fortfarande för simplistiskt. För att vara en grupp som vänder sig till barn så är det ju alldeles för otäckt, tänker jag. Men och i och med att de har, du nämnde faktiskt att de har ju faktiskt gjort en nyinspelning på den här skivan som heter Still Hungry. Någonting som jag inte tycker om. Jag tycker att man ska låta, alltså precis som Roddy Waters spelade in Dark Side of the Moon på nytt, alltså varför? Låt grejerna vara i fred och gör någonting nytt. Och då släppte man ju den här, det här var ju singeln från nyinspelningen då. Okay. Med Pee Wee Herman i videon, så man fortsatte ju såklart att göra roliga grejer. Det vart ganska lyckat, det är bara det att vi som är gamla förhåller oss ju alltid till originalet och det är därför som vi inte kan ta till, nu säger vi om mina egna åsikter. Men jag tycker det är en fruktansvärt bra låt, det är bara det att när det är Twisted Sister som gör det så tänker man automatiskt på de här som vänder sig till skolungdomar.
Ja. Jag känner ju så här att, och det här känner jag om flera av låtarna på skivan, det är att tar du bort Dee Snider så har du ingenting kvar. Då är du vilket rockband som helst sen. Dee Snider är en utomordentlig sångare och han har en väldigt lätt identifierbar röst. Man hör att det är Dee Snider som sjunger och hans röst, ja, det sättet han sjunger på här, lämpar sig förstås alldeles utmärkt för den här typen av heavy metal. Men ja, utan honom är inte den här låten mycket att ha i, tycker jag.
Men Twisted Sister är ju Dee Snider. Han skriver ju alla låtar och han är ju den teatral, både hans röst och hans utstrålning är ju väldigt teatral, väldigt mycket glam.
Han är ju en väldigt intelligent individ också, som det visar sig, och så därför tror jag att mycket av Twisted Sisters utstrålning och deras vad ska man säga, deras image är noga genomtänkt. Det kan jag tänka mig.
Vi går vidare till nästa låt. Jag har en anekdot angående det du sa, men vi kör Horror Teria. Och det här är ju medligt då.
Det är två låtar i en, kan man säga. Det är Captain Howdy och sen är det då, vad heter den andra? Street Justice. Ja. Och det här är ju då Dee Sniders egen lilla skräckhistoria om mördaren Captain Howdy. Ett namn som han tog från Exorcisten. Och sen var det ju mycket intressant också. Det här kan vi ju försöka att inte prata alldeles för mycket om. Det här utvecklade sig sen till ett filmmanus som han gjorde film av 97, vill jag säga, som heter Strangeland. En film som jag minns som väldigt bra, men som jag behöver se om.
Jag tänker också se om den, eftersom du nämner det nu, så tänker jag också se om den. Ja. Vi kanske kan göra något utav det någon gång.
Men musiken här då, Captain Howdy-biten är ju betydligt bättre än den andra Street Justice, tycker jag. Det blir för Alice Cooper, för teatraliskt.
Ja. Jag kan ju igen, jag har ingenting mer att säga. Jag tycker fortfarande det här är bättre än I Wanna Rock och We're Not Gonna Take It, men kanske har sämre hitpotential. Men apropå Twisted Sisters genomslagskraft, så det finns ett väldigt pretentiöst heavy metal band som heter Dream Theater som då Twisted Sister lyckades rekrytera trummisen från Dream Theater till att hoppa över till Twisted Sister istället. Och det säger ju någonting om hur de bedömer Dee Sniders förmåga att ändå generera pengar på sin musik. Det är ju inte ett litet steg ner i karriären när det gäller pretto-musik, men ett steg upp när det gäller kommersialism.
Nej, verkligen inte, för jag menar, om du nu är trummis då, i ett ganska så pretentiöst och framgångsrikt band och väljer sedan att gå till utspökad heavy metal för ungdomar, då har du ju antingen inte så jättestora pretentiösa pretensioner, utan du bara, fan, jag vill ha kul. Ja, och jag tror att det är betydligt roligare att spela i Twisted Sister.
Jag tror det. Det är mindre repetition för att kunna spela rätt. Du, den andra som gick tid och otid på MTV, I Wanna Rock.
Ja.
Och den här som du såg först förmodligen var ju singel nummer 2. Men jag har inte jättemycket att säga om det här. Alltså, jag kan väl säga att det här singelvalet tycker jag också är bra. Återigen, man måste ju lite gärna dra ner byxorna när man väljer vilka singlar man ska släppa. Det som möjligtvis kan vara riskabelt med att släppa singlar som We're Not Gonna Take It och I Wanna Rock är att man kanske inte riktigt träffar målgruppen. Men å andra sidan så får man ju radioexponering, och MTV var ju väldigt tacksamt att exploatera. Gjorde du någonting väldigt konstigt med videon, vilket Twisted Sister gjorde, då är de tacksamma att leverera spelningar. Som Video Killed the Radio Star, ja, men det var kul att det passade tema, vi spelade den väldigt mycket. Billy Idol var väldigt utstuderad i att göra video som tilltalade videogenerationen, ja, men då fick han många spelningar. Twisted Sister hade ju det här receptet att de skulle vara cartoonish.
Ja, men och sen har du ju också den här, alltså att göra musik som visserligen med glimten i ögat, det är ju asociala grejer de sysslar med. Det är ju det här, skit i allt, vi vill bara rocka loss, vi vill bara headbanga, det är allt vi vill. Det är klart att du får uppmärksamheten. Sen fick de ju uppmärksamhet på ett annat sätt som kanske inte var det de sökte, ju med det här med amerikanska rättegångar och alltihop. Mm, det där. Det hade inte så mycket att göra med att de sa I wanna rock. men det är också just det här att kidsen, de latchar ju fast för det här att wow, bara headbanga, det är det som är grejen. Mm. Och det var ju nästan, det måste nästan ha varit en risk för Twisted Sister att okej, nu satsar vi på, ska folk ta den här hooken eller inte? Och det funkade.
Och förmodligen för att låtarna på skivan är tillräckligt bra. Det här med det juridiska strulet, det handlar ju väldigt mycket om deras första skiva Under the Blade, som hade en betydligt mer seriös ambition. När det gäller musikaliskt framförande så var de led ännu mer av det faktum att de inte är särskilt bra på att hantera sina instrument i det här bandet. Och det var ännu mer tydligt på den skivan. Men den skivan tycker jag har ett bättre och mer kreativt låtskrivande från Dee Snider. Jag har väldigt svårt att säga vilken skiva jag tycker bäst om, för det är olika saker. Men Under the Blade, som är debuten då, är en skiva som jag håller väldigt nära. Mm. Men någonting som är lite svårare att säga, och här börjar ju jag bli tveksam. För nu, alla de om och men som jag sagt om singelvalen, vi har hört We're Not Gonna Take It och I Wanna Rock, så är det här den tredje singeln som heter The Price och låter så här. Oh, it's the price.
Det här är ju väldigt skumt. Alltså, nummer ett, jag visste ju inte ens att det fanns en tredje singel från den här låten, eller skivan. Och det här är ju den mesigaste låten på skivan.
Ja, helt klart. Väldigt svårt att göra en rolig video till, men de försökte. Trummisen hade jättestora trumstockar. Och de
det är väl
försökte.
Mest bara en live performance-video?
Ja, men med lite humoristiska inslag. Men det var ju helt klart svårt att knåda in humor i den här videon. Och sen, någonting som jag kan störa mig på, jag tycker låten är rätt okej, men ackorden, det är ju väldigt svårt att höra, ja, här tänker han ha ett F maj 7, för gitarristen spelar ju inte ett F maj 7, han spelar ett F. Kunde han lagt piano på eller lagt en till överdubbning av gitarren så att vi hörde att det skulle vara ett F maj 7 där ni bara spelar ett F? För jag, med den lilla musikteoretiska kunskap jag har, så tycker jag att den är inte färdig, den här låten.
Eller så tänkte de, nu ska vi irritera den där svenska killen som ska lyssna på skivan. Du, jag måste springa och pinka.
Men du sa någonting roligt till mig innan, att just fillet, sticket, droppen på nästa låt, Don't Let Me Down, var det bästa.
Precis. Vad sa jag? 2.27 eller 2.47 in i låten så kommer det bästa.
De tappar tempo som är där och stannar upp eller någonting.
Ja, men sen istället för att dra på med en stor fläskig cymbal, så är det en sån där liten cymbal, så här. Och det var,
det var det du reagerade på. Jag ska faktiskt vara ärlig och säga att jag tycker Don't Let Me Down, som vi ska bara ta några sekunder på nu, och The Beast, ingen av dem blev en singel, är de spår som möjligtvis är utfyllnadsspåren, alltså mellanspåren. Jag tycker de är rätt bra. Vi kan väl ta den ena först då. Don't Let Me Down låter så här.
Don't Let Me Down är ju också en sån där, det som du sa, lite av utfyllnadsspåren. Det händer inte jättemycket.
Nej.
Och det är också lite tråkigt, för att jag tänker att de vill väl ha låtar från albumet att köra live. Men jag kan inte tänka mig att man kör den där live.
Jag är osäker. De har ju varit till och med i Örebro och spelat, som då var min hemstad, men jag har inte sett dem live. Sen ska jag också säga att jag äger en DVD som jag inte har spelat än, så det ska bli spännande. Men jag kan tänka mig att de kanske snarare gör så att de börnar på med allting från Stay Hungry, för det vet folk vad det är. Det kan ju vara så, jag har ingen aning. Men helt klart, alltså inget dåligt spår, men helt klart ett av de svagaste spåren, och ingen hitpotential, så det är väl helt rätt att inte den var en singel. Och därefter, näst sista spåret heter The Beast, låter så här. And like a siren's call, he's gonna have his way.
obligatoriska låten.
Annars är man ju inte, annars så visar man ju inte att man gillar Black Sabbath och sådär.
Exakt.
Men igen, ingen dålig låt, typisk utfyllnad, noll hitpotential, helt rätt att det inte blev en singel.
Kategori av låt som är sådär att men jag ska göra en dun dun dun, jag ska göra, men han har ju redan gjort Burn in Hell, han har redan gjort det. Liksom det,
han fick ju in det där också, ja.
Ja, det här är ju lite som Kiss hade den där som jag gillade med Gene Simmons, vad hette den nu då?
Ja, Rock and Roll Hell.
Ja, nej, jag tänker på den på Destroyer, det han är.
Jaha, den, ja.
Demon of the Underworld eller vad den hette.
King of the Nighttime World kan det vara.
Ja,
jag kommer faktiskt inte ihåg vilken låt du pratar om, men jag kommer...
Det här är lite grann som deras motsvarighet till Kiss King of the Nighttime World från Destroyer, där man har den där ena låten där man visar att jag är satans, du vet så. Det är bara det att det här är inte alls. Det här håller inte. Det är för mesigt, det är för tråkigt, det är för formulaiskt.
Du vet att jag kanske inte klipper bort när vi diskuterar vilken låt vi pratar om. Men nu blir det intressant, för sista spåret, och nu har vi inte lyssnat på den, men SMF, lite kort om det namnet. Kiss har ju sin Kiss Army, Taylor Swift har ju sina Swifties, Twisted Sister har sina Sick Motherfuckers, det är deras fanclub, och det är ju SMF då såklart, så den här låten är en tribut till den. Men det här, min slutdom redan innan vi har lyssnat på SMF, är att byt ut The Price mot SMF, så har du tre riktigt bra singelval. Du ska få kommentera, men jag tänkte vi lyssna på den. Den låter så här.
Singelpotentialen är ju hög, det är den ju, ja, definitivt. Ja. Nej, men utan att gå in mer på den här låten, så kan vi väl dra våra singelval här. Mm. Och först och främst så vill jag väl säga det att We're Not Gonna Take It och I Wanna Rock, självklara singlar.
Därför att du köper att okej, vi drar ner lite byxorna här för att sälja singlar till snoriga tonåringar.
Ja, och lyfter du bort de tokroliga videosarna, så är åtminstone We're Not Gonna Take It, som jag ser, en väldigt, väldigt stark låt. I Wanna Rock är... vi försöker få in en grej och se om folk hänger med på den, och de lyckades med det. Men det är en risk som man kan ta. Man kan bli fjantstämplad för en sån grej, men de lyckades. SMF, visserligen för mig, ja, det kan vara en singel, men Stay Hungry är starkare. Stay Hungry som tredje singel. Utan tvekan för mig.
Jag säger dött lopp mellan de två då. Det kan ju vara så att jag är väldigt förtjust i SMF. Jag har en relation till det. Men Stay Hungry är en stark låt. Och man måste ju ändå se det här i kontexten av att nu är det producerat att låta som Twisted Sister. Och Twisted Sister är inte ett band som kan förväxlas med Deep Purple, trots att båda sysslar med hårdrock. Därför att Deep Purple har en betydligt mognare, betydligt mer instrumentalistisk, virtuosisk, bättre produktion. Det här är comic relief rakt igenom. Men mindre ibland, när de försöker vara lite tunga som Burn in Hell. Mer ibland. Mm.
Ja, men jag tycker att det finns några dippar. Jag tycker faktiskt inte att Burn in Hell är särskilt bra. Jag tycker The Price inte är särskilt bra. Horrorteria kan jag godkänna bara på grund av att det är mer av en operatisk, den story man ska berätta där. Det är vad det är. Det är inte låtar på samma sätt. Don't Let Me Down of the Beast, albumspår, varken plus eller minus, det är bara albumspår. Men att man valde The Price till singel, det är nästan oförklarligt.
Ja, jag kan förstå det, men jag tycker inte det är det bästa valet. Ja, men det var domen fälld. Vill man kommentera det här avsnittet, vi ska också säga att vi ligger lite före, så är det så att ni skickar en kommentar, så kan det dröja en eller två veckor innan ni hör den i radio. Men framförallt så är ju Twitter ett bra sätt att kontakta oss. Och jag heter A. Hesselbom, A-H-E-S-S-E-L-B-O-M på Twitter, och du heter...
Jag heter Camouflage Underscore, så det är alltså C-O-M-M-O-F-L-A-G-E Underscore. Och det främst tycker jag att ni ska kommunicera med Anders, för han är mer på Twitter än mig.
Jag är
mer
en
betraktare på Twitter, kan jag tycka.
Men och sen så vill vi också säga när vi går ut att dels så hörs vi nästa vecka, och dels vill ni följa våra filmrecensioner så heter YouTube-kanalen Flimmer, och vårt koncept där heter Flimmer Duo. Det är väldigt enkelt att söka på Flimmer Duo i YouTubes sökruta. Så får ni se på filmer som ni inte visste att ni kom ihåg.
Exakt. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Vi är som sagt var tillbaka igen nästa tisdag med ett helt nytt avsnitt av din favoritmusikpodd, Inte en singel. Adjö.
Hej då.